ringer det till mig, jag skulle säga. Det
är det Paula White?
Vi ska se vem det är. Det kan vara Paula White.
Svara.
Ja, gör det. Hallå, är det Paula White?
Ja, ja, hej. Hur visste du det?
Nej, jag har försökt nå dig ett tag.
Ja, men jag har varit upptagen, men nu är jag tillgänglig. Jag tror jag har det du behöver.
Vad tycker du är dålig liturgi?
Det är väl om det är för tråkigt som man somnar, kyrkbänken blir dåligt.
Välkommen till Dålig liturgi dödar, podden som inte är profet i sin egen hemstad.
Ja, det kan man inte påstå att det är.
Eller hur, visst är det sant?
Absolut, man blir inte, i sitt eget samfund blir man inte profet.
Ja, nej, jag är inte bitter.
Nej.
Är du bitter?
Ja, alltså det är jag ju. Det är ju en av om jag har 8 grundkänslor så är bitterhet 2 av dem.
Kärlek, glädje, frid. Tålamod, bitterhet, bitterhet.
Det är liksom... That's the thing.
Tufft alltså. Tobias Elofadin, du är präst i Kortedala församling.
Du fick det rätt!
Det är så himla sjukt bra!
Ja. I Kortedala, ja. Rätt. Jag är pastorsadjunkt där. Ja.
Och sen så skriver du rollspel. Du är även känd som zombieprästen i Bohuslän.
Ja.
I hela Bohuslän och du känns som zombieprästen. Det... Är det så att du kan gå ut på stan nu när du åker liksom hemåt? Nej, eller är det så att folk bara "Åh, du, vänta!
Zombieprästen! Zombieprästen! Oh, dig zombiepräst!" Säger de.
Nej, men du har inte märkt av det liksom att det har inte exploderat så att säga för dig.
Nej, men det har ju hört av sig folk som vill att jag ska viga dem då, som jag inte känner.
Har det varit mycket så här, jag vill ha zombie-tema och så, eller?
Nej, som tur är så verkar det inte vara liksom, det verkar ändå vara så här, nej men jag känner inga präster och jag såg det i tidningen, det, vill du viga oss?
Det är fint
ändå. Det känns ju fint, ja, absolut. Ja. Det hade varit värre om det blev så här. Du, vi tänkte ha blodsplatter istället för ringar. Ja, så går det när man säger, nej men det är klart att jag ställer upp på en litet personporträtt. Och så tänkte jag bara, men jag har ändå lite erfarenhet av att vara med i media, så bara, jag vill ändå läsa igenom mina citat innan och sådär, så att det inte blir någon missförstånd sådär. Men man väljer ju inte sina rubriker så att säga.
Nej. Det gör man faktiskt inte.
Nej.
Bohuslänningen, spana upp det. Jag köpte en prenumeration för en spänn, så upp den direkt efter jag hade läst personporträttet på Tobias. Zombieprästen helt enkelt. Det vi ville komma till är att du är rollspelsförfattare.
Ja, precis. Det är jag är så trött på det där. Alltid i bokprojekt, vet du. Så jag är så trött på den här boken.
Men snart är det över.
Ja, snart är det över. Du, vi var i tidningen samma dag, fast du var lite frommare varianten. Böneprästen, ja. Kunde det hetat om dig?
Men det stod det inte.
Nej, det stod inte. Makarna, ja, det som ber, eller vad var det?
Det kom ju ut på dagen idag.
Kristoffer Lindell.
Ja.
Du är ett litet tag till. Är det här officiellt förresten?
Ja.
Ett litet tag till är du präst i United i Malmö.
Ja, stämmer.
Ja. Och sen går du tillbaka till att vara enbart kommunikatör och ikonmålare.
Stämmer. Ja. Också det.
Enbart. Ja, men enbart kan man säga, men endast är det ju inte. Så att säga.
Inte i värderande mening.
Nej, precis.
Vet du vad, Tobias? Idag så har vi faktiskt ett nytt segment som vi introducerar idag. Och det ska bli väldigt, väldigt spännande. Så nu har det blivit dags för premiären av Tobias
tipsar. Ja.
Och det är ju det här segmentet då du tipsar om någonting. Eftersom att du är väldigt påläst och så. Så tanken är ju att du tipsar om någonting. Det kan vara egentligen vad som helst, men huvudgrejen är att du ska tipsa om någonting. Tipsa om något bra nu.
Den 8:e dagen har det kommit en ny bok som heter, som jag blev sjukt pepp på när jag såg. Peter Halldorf har skrivit en ny bok på Silentium.
Har du beställt den?
Nej, jag har inte så jättebra med cash just nu.
Har du dåligt cashflow?
Jag har dåligt cashflow faktiskt. Förra veckan så hade vi ett, eller förra avsnittet så hade vi en liten tävling.
Ja,
det hade vi. Vinna vår bok.
Ja, det hade vi.
Ja, och tävlingen gick ut på att man skulle ta ett foto på sig själv i våran nya t-shirt. Och då kan man ju säga så här. Vår nya t-shirt gavs ut i ungefär 30 exemplar.
Mm.
Eller har skickats ut i ungefär 30 exemplar. Så det är ungefär bara 30 personer som skulle kunna vara med i den här tävlingen. Hur många bidrag har du fått?
Jag har fått... jag trodde att jag hade fått 3.
Tre ändå?
Ja. Ja, men jag tror faktiskt bara att jag har fått 1.
Nej, men varför sa de andra 2?
För att jag tror att de andra 2, det är människor som la ut bilder på sig själv innan vi hade annonsat att det var en tävling, så att säga.
Ja, vi tar med dem ändå.
Ja.
Visa upp bilderna.
Visa upp bilderna i podden.
Ja, men jag har inte sett dem. Visa upp mig.
Har du inte det?
Tävlande nummer 1.
Okej, tävlande nummer 1, det är ju...
Jag vet inte om vi ska nämna namnen.
Nej, det ska vi inte göra. Ja, det kan vi inte göra.
Det är några profiler.
Ja, precis. Den första är... vad ska vi kalla den personen för? Jönköpings prästprofilen.
Mm.
Den andra är ju... Det är ju vår kära vän.
Ja, just det. Precis.
Vad har vi för namn på den?
Ja, men Knutbyprofilen kanske.
Knutbyprofilen och Jönköpingspressprofilen.
Ja.
Och sen, och det var ju, visst, det var ju bilder, kan man säga.
Det var ju bilder. Och de lades alltså ut innan vi hade publicerat tävlingen.
Jag tror att de lades ut innan, så jag tror inte. Jag tror inte att de ingår.
Ja, men då får vi se om det är värde vinnare.
Men här skickar jag då vinnaren till dig. Ja. Den kommer nu på Messenger.
Ja. På Messenger?
Ja, vi kollar det.
Ja, men... Ja, det här är bra. Det här är bra. Det här är riktigt, riktigt bra. Enkelt. Det hade inte spelat någon roll om de andra var med officiellt.
Nej.
Den här,
Det är som förra veckan. Alltså, Marcus Johansson bara går in och... Marcus Johansson profilen går in och bara smackdackar. Det spelar ingen roll. Det kan vara så att han har hört av sig till andra och sagt så här, ni behöver inte skicka in.
Ja, för men det här är riktigt bra. Men jag blir nyfiken. Jag kan inte riktigt se på hårfästet vem det är.
Nej, jag vet vem det är.
Ja.
Och vinnaren är... Johan Garde!
Johan de la Garde.
De la Garde. Johan de la Garde.
Hur många angarde?
Han är ju präst. Skrälle i Linköpings domkyrka, tror jag. Nej, är det det?
Inte vet jag. Men alltså, han är ju känd. Så jag har hört hans namn, men mer än så vet jag inte.
Nej, förlåt. Han var det. Nu är han präst. Han är kommunister i Mjölby församling. Stort grattis till dig, Johan. Vår bok kommer att skickas på posten.
Precis. Kan till exempel användas som brasstartare.
Hur är det med dig, Tobias? Hur har du det med Jesus?
Alltså, det är väl lika bra att annonsa då. Att det blir en liten paus efter detta med podden. Inte jättelång, men kanske ett avsnitt eller två paus. För att jag är riktigt trött. Jag är riktigt, riktigt trött. Ja. Jag har så mycket saker just nu. Och järn i elden och sådär. Kanske blir det en paus. Vi får se.
Vi får se hur vi löser.
Vill du vara vikarie? Maila dåligliturgi@svt.se.
Ja.
Tänk om Paula White skulle kunna vara gäst.
Ja. Ja, det hade varit något. Men du, det är ju tråkigt att höra. Samtidigt som det är vad det är.
Ja, och jag tänker så här. Man skulle kunna säga bara att... Jag tänkte först om när vi säger bara att det blir paus. Men det är ju så här. Folk måste lyssna på sina kroppar, va?
Ja, precis.
Och då tänker jag så här, det är lika bra att jag berättar att så här, nej, men jag är så sliten nu. Så att jag behöver ta en paus för att inte bli alldeles för sliten, helt enkelt.
Helt rätt.
Och det är ju egentligen inte podden som är stora, men allt som jag inte behöver göra just nu får jag dra ner på lite grann.
Helt rätt.
Ja. Pausen börjar inte nu, Kristoffer, utan vi kan fortsätta med avsnittet.
Ja, jag trodde du. Ja.
Men jag har en ny tävling. Jag har en ny tävling.
Ja, berätta. Ja.
Jo, man kan vinna en svartskärmskiva.
Vad är svartskärm för någonting? För de som inte vet.
Det är mitt band, är det. Mitt gamla punkband. Ja. Bara en vinyl kan man vinna. Vid Babylons floder. Och det är den som gissar på i snitt, om man tar en månad liksom, i snitt hur många gånger ringer Kristoffer och jag varandra under en vecka, i snitt.
Det är bra, det är bra.
Jag har statistik på detta nu.
Ja, det är bra, det här är riktigt bra tävling. Då har alla förstått grundpremisserna.
Man skickar in, jag orkar inte ta emot bidragen, så Kristoffer tar emot dem som vanligt.
Absolut, jag tar emot dem som vanligt. Och även apostoliska förmaningar.
Precis, på telefon.
Öppna era hjärtan för Gud, ni öppnar våra hjärtan.
Kristoffer Lindén.
Ja.
Det är del två i vår serie om bön.
Ja, precis.
Förra veckan snackade vi rätt så allmänt om bön och bönens väsen och lite sådana här grejer. Vad bön var och egna erfarenheter av, goda erfarenheter av bön.
Mm.
Men så kom vi in lite grann på det där med bönesvar. Liksom.
Mm.
Och det är en sån himla stor fråga. Liksom. Men hur ofta får du bönesvar?
Hur ofta jag får bönesvar?
Om du ber 10 gånger, hur många av de 10 gångerna får du ett bönesvar?
Ja, det beror ju verkligen helt på hur man väljer att definiera ett bönesvar.
Precis, shoot!
Ja. Ja, för mig hänger det ihop med, som sagt, vad man då så att säga ber om och vad bönen djupast är. Jag tänker att Gud alltid hör bön och alltid svarar på bön. Hur eller när, det är en helt annan sak. Jag har ingen aning om. Alltså det blir ju också lite så här, hade det, men det, än en gång, det blir en ganska så här teknisk beskrivning på bön liksom.
Mm.
Om jag då har bett om att någon ska bli frisk exempelvis 10 gånger, hur många av gångerna blir de friska?
Mm.
Och hade de ändå blivit friska även om ingen hade bett för dem?
Ja, exakt.
Spelar det någon roll då, så att säga? Men jag tror att alla människor blir friska som vi ber för.
Någon gång.
På något sätt.
Antingen på denna sidan evigheten eller på andra sidan.
Eller på nästa. Och det är ett väldigt enkelt sätt att komma undan. Ett väldigt, på det sättet, svår fråga. Men så i djupa sätt så tror jag så. Hur många gånger brukar du få bönesvar av 10 gånger du ber?
När jag bett om helande för folk. Ja. 0 av 10 gånger.
Är det sant?
Ja.
Ingen gång alltså?
Nej, inte på ett sätt som jag liksom köper. Idag.
Nej.
Att folk säger, ja, min huvudvärk känns lite bättre.
Ja.
Eller mitt ben växte ut. Jag köper inte dem, liksom.
Men växte inte ditt benet ut då?
Nej, det gjorde det inte.
Jag vet inte. Nej,
jag är väldigt ledsen om så det är en person, och det här hände för väldigt många år sedan.
Ja.
Den personens ben växte ut väldigt många gånger under förbön.
Ja.
så ja och nej, då blev Gud helad, eller blev han helad, tog tillbaka det då, Gud, och så blev han helad igen nästa gång, så att han är så här.
Ja, så kan det. Så kan
underverk,
det vara.
Gående underverk, ja.
Så kan det vara.
Ja.
Man blir ju sjuk av en förkylning även om man blivit frisk från den en gång.
Nej, men er som inte är med där, alltså det här att ben som växer ut, det är kanske en av de här vanligaste vittnesbörden som finns i vissa kretsar om fysiskt helande. Och jag säger inte att det aldrig har hänt på riktigt. Verkligen inte. Det kan mycket väl vara så att någon har fått ett kapat ben som har växt ut någon. Jag har ingen aning. Men rent generellt så är det ju så att människors hållningar och annat, det är undermedvetet så justerar sig kroppen ganska lätt och får det att se ut som att ett ben kanske växer ut. Och sådana grejer.
När var det poppis med ben som växte ut? Jag missade lite den grejen. Men
det är nog, det är nog 90-talet skulle jag tro. Slutet på 90-talet, början på 2000-talet. Kanske ännu tidigare, jag vet inte. Men jag har ju varit i sammanhang
i mina kretsar.
När det vittnesbördet har kommit upp flera gånger. Liksom.
Ja, okej.
Okay.
Ja. Just det. Ja.
Nej, men så här. Jag har lite ambivalent förhållande till det här med bönesvar. För på ett sätt så köper jag liksom kyrkans teologi. Alltså här, nej, men Gud svarar på vår bön på det sätt som är bäst för oss.
Mm.
Och inte allting som sker i Guds vilja. Det beror lite grann på vilken kyrka du tillhör. Och därmed så händer ibland saker som Gud inte vill, trots vår bön, så att säga. Mm. Till exempel att någon kanske dör i cancer fast Gud inte vill det. Liksom. Mm. Trots att vi har bett då. Och det, jag köper liksom det erfarenhetsmässigt, den erfarenhetsmässiga beskrivningen av bön som finns i kyrkans tradition och i stora delar av den kontemplativa traditionen, där känner jag mig helt hemma. Men jag tycker det finns en skavning i mig när jag faktiskt läser bibeltexterna och lite annan, där det liksom verkar vara enklare än så. Mm. Där liksom Jesus säger, vad ni än ber om i mitt namn ska ni få. Och det här kan vi gå in på sen. Eller då, om någon är sjuk ska man tillkalla de äldste i församlingen och deras, ska smörja den sjuka med olja och deras bön ska göra honom frisk då, till exempel. Mm. Mm. Det är väldigt mycket sådana instrumentella ordningar på vissa delar i Bibeln då, liksom. Som jag som kyrkan sen då tycker jag mjukar upp liksom. Och kanske skulle man kunna säga förklara bort, eller snarare då förklarar liksom, beroende på hur man väljer att se det. Men liksom att ta dem på face value så där, det så funkar det liksom inte. Är min erfarenhet. Gud helar, jag skulle till och med säga att Gud helar oftast inte, men på den här sidan evigheten då. Jag säger inte att det aldrig händer under. Jag tror faktiskt att det gör det liksom. Men det är verkligen inte ofta. Om man nu inte blir så här allmän gosig, så att få barn är ett under och såna grejer, vilket ju är helt sant, men det är inte riktigt det vi pratar om när vi pratar om under i den här meningen.
Mikael Grenholm har ju skrivit en bok som heter Dokumenterade mirakel. Ja, den har faktiskt ska släppas på onsdag på en ljudbokstjänst. Den ska jag lyssna på. Jag ska inte säga att jag ser fram emot att lyssna på den. Men jag ska lyssna på den. Den verkar intressant.
Det är den. Den är jätteintressant.
Du har läst den?
Jag har skummat den, har gjort. Jag tycker att han har vissa fantastiskt liksom, intellektuellt vettigt försvar till varför mirakel kan ske och varför vi i vissa fall skulle kunna säga att bön har gjort människor friska. Att det är troligt, liksom. I vissa fall, liksom. Men sen så tycker jag, det, och det behöver vi inte gå in på här, men jag tycker det finns vissa... Han tar vissa vittnesbörd som jag kanske inte skulle köpa lika trovärdigt, liksom, från läkare och annat. Att det finns kanske... Det saker han menar är oförklarligt, kanske ibland blir lite det här God of the Gaps-argumentet. Det. Alltså det vi ännu inte kan förklara, så att säga. Men jag menar, han är bättre på att argumentera än vad jag ger honom cred för nu. Jag tycker det är en bra bok att läsa för att utmana sig. Liksom. Verkligen. Han är intellektuellt hedlig, Mikael.
Ja. Jag kan verkligen hålla med dig. Jag har inte problem med det riktigt på det sättet. Jag delar verkligen liksom din erfarenhet av att de flesta vi ber för blir inte friska liksom. Och verkligen inte på en gång. Så som man ibland önskar. Samtidigt tänker jag också så här, det är ju lätt när man läser exempelvis, Apostlagärningarna är ju sån här klassisk bok liksom. Man satt och läste Apostlagärningarna och så var man skitfrustrerad på liksom kyrkan idag och tråkiga församlingen och det händer ju ingenting och de ber ju inte för något. Och så börjar man inse liksom att och för att det låter i, exempelvis både i evangelierna och i Apostlagärningarna som att det här är varje dag liksom. Tjong, 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 tjong. Bara folk bara, wow, behöver leva. Det är liksom och det är ju inte en dag det beskrivs. Det är inte en vecka, det är ju inte ens ett år.
Det är 50 år.
Hur många år som helst de beskrivs liksom. Och det är från massa olika platser. Men det är inte sagt att jag försvarar att det ser ut som det gör i kyrkan idag, att vi inte borde be mer eller vad man nu skulle kunna eller vad jag själv tyckte då och tänkte då. Men det är lätt att stirra sig blind på att det där är liksom, så där borde livet som kristen vara. Det ska alltid vara de här grejerna som borde hända för att det hände då. Liksom. Men sen tänker jag också lite så här, jag håller med om vad du säger, men samtidigt, hur när vi hade våra avsnitt om Bibel och bibeltolkning,
mm,
så skulle vi lätt kunna förklara bort det sättet du tänker kring exempelvis vad Jesus säger eller de enstaka bibelorden med att vi kan inte förstå bibeltexterna bara så.
Nej, där får kyrkan förklara det, så att säga.
Precis,
ja, absolut. Precis. Men där tänker jag att kyrkan på något sätt nyanserar texterna.
Just det.
Liksom. Och det, för mig är det en behövlig nyansering.
Ja,
att bara läsa texterna där blir för brutalt. Det blir bara falskt, menar jag då. Alltså det håller inte. Liksom.
Just det.
Men med kyrkans nyanseringar av texterna.
Ja.
eller vad det kan innebära då att be om vad som helst i mitt namn. Eller såna grejer.
Ja,
då blir det helt plötsligt, okej, men här finns det någonting mer att
grunda
sig i. Och jag vet, när jag pratar om detta ibland så kommer folk fram och bara, men du borde hänga med oss ut på stan.
Mm.
Så här, peppat sammanhang, bara, vi ser under jätteofta. Och jag har gjort det.
Mm.
Jag har varit en av dem också.
Mm.
Jag kan bara säga det. Liksom. Och du säger inte att ni inte kan uppleva saker som jag inte upplevt.
Mm.
Men bara, det är inte så att vi har suttit i våra kyrkor lite ljumna.
Mm.
Så här, och jag har varit all in att be för sjuka. Precis. På stan. Liksom.
Precis.
Och
det är här jag tänker som ofta blir ett problematik. Alltså precis det jag också själv upplevde när jag var yngre. Alltså det blir en för kort väg mellan det jag läser i Bibeln och min frustration över, vi borde förändra, varför har vi inte, vi borde be mer, vi borde be på ett annat sätt. Så söker man så lätt efter den där då tekniken eller inställningen eller vad det nu är som ska lösa det där problemet med att vi inte ser mer mirakel.
Mm.
Och det där tänker jag, det där liksom finns ju massa, alltså det är ju jättevanligt i vissa delar av vår kyrka, liksom att det skrivs böcker och det är Jabes bön och
eller som i UMU där jag var med då, 10 principer för effektiv förbön.
Ja,
liksom.
Ja precis. Ja. Och där tycker jag liksom, jag tycker själv personligen att utmaningen för mig är att våga, precis på samma sätt som jag vill våga hålla fast vid radikaliteten av när Jesus säger, älska era fiender, eller sälj allt du äger och ge till de fattiga, så behöver det också nyanseras. Det behöver också förklaras och tolkas. Liksom. Det kan inte heller bara direkt tas över och göra hur som helst, så vill jag på något vis också behålla iven i att be för sjuka, att be för saker som mirakel, vad man nu ska kalla det som. Samtidigt så har jag liksom inget jag har liksom inget intresse heller där av att liksom lämna förnuftet i baksätet på något vis.
Nej, men precis. Och jag bad senast här om veckan för en persons helande. Alltså, det händer rätt ofta i gudstjänster eller efter gudstjänster eller så här, då att folk kommer och rycker tag i en eller
absolut
hör av sig. Så det gör jag, och det gör jag för att Jesus har sagt åt oss att göra det.
Precis. Ja, men, precis. Liksom.
Men det här resultattänket,
precis,
det har jag helt fått släppa. Att så här, nej, men,
ja, men exakt.
Och så här, jag släpper också min bitterhet i den stunden och bara, okej, okay, I don't know. Jag gör det jag har blivit kallad att göra här.
Mm.
Jag fick göra det på ett sätt som även liksom, vissa skulle säga att jag safear upp dem, men att jag också ber liksom, för den här personen. Gud, vi ber att den här personen ska bli frisk, men ber också att framförallt att du ska möta den här personen på det sätt som den behöver.
Absolut.
Att din vilja ska ske och att oavsett vad som drabbar oss i livet, att vi ska få känna oss burna av dig. Liksom.
Mm.
För mig så har det ju också blivit det här, alltså att skilja på bön och magi.
Mm.
För det finns rätt mycket sammanhang som jag har varit i där man absolut säger att man ber.
Mm.
Men i praktiken så är det nästan magiskt tänkande och magi man sysslar med. Och vad är då skillnaden mellan bön och magi?
Mm.
Vad skulle du säga är skillnaden på bön och magi?
Ja, men magi handlar ju om att ta kontroll eller manipulera en högre makt eller en övernaturlig makt till att göra det jag vill.
Precis.
Att den ska göra.
Om jag gör si och så, A och B och C, så sker det. Liksom.
Precis. Mm. Precis. Och mycket så handlar det just om magi.
Mm.
Alltså om makt. Jag ska få igenom min vilja i detta.
Precis.
Jag tänker lite på det där bibelordet du sa, liksom, att be Jesus, alltid vad ni ber om i mitt namn.
Mm.
Vad betyder det då? Liksom?
Precis, vad betyder det?
Jag tänker att där ligger liksom en nyckelgrej för mig. Du, jag ska inte berätta vad det betyder. Men jag satt och läste en fruktansvärt bra bok om bön.
Men du, vi spolar tillbaka bandet lite bara. Bara för att fortsätta med bön versus magigrejen här. Det finns några grejer till som är bra att säga där bara.
Ja, säg det.
Om magi då är att manipulera en andlig kraft för att få igenom sin vilja, så blir ju bön då i kristen mening snarare att möta Gud som en annan part. Det är totalt en ande som är fri. Gud är alltid fri i förhållande till min bön. Liksom.
Mm.
Och att bön aldrig handlar om att manipulera Gud, att få Gud att handla.
Precis.
Och då måste vi även komma ihåg att det spelar ingen roll i den meningen om 200 ber för någon som är sjuk, eller att en gör det, så att säga. Det gör inte att Gud kan handla mer eller mindre, skulle jag säga då, teologiskt. Men jag vet att teologer inte håller med mig här, vissa andra, utan att Gud på något sätt har underordnat sig det där, att vi blir delaktiga där då. Men däremot så betyder inte det att det inte spelar roll hur många som ber för en sak. Och det där tycker jag, det kan vara lite svårt ibland då, att skilja på, men det spelar framförallt roll för oss hur många som ber, och inte för Guds förmåga att handla. Så att säga, det gör någonting med oss och världen. Liksom.
Mm.
Sen var det någon, jag minns inte vem som sa det, men på, vem är vi att säga att alla vi som på något sätt släpper ut alla våra liksom längtan och kärlek mot den här personen, att det på något sätt kan samverka med alla andra krafter i världen så att det får en vågskål att tippa över, vad vet jag. Alltså det kanske finns något i det, liksom, på samma sätt som om tillräckligt många säger ifrån mot rasism så blir rasismen mindre i samhället. Liksom. Whatever. Liksom. Men i grunden så är det så att vi i bön så närmar vi oss den andra som vi inte, som Gud är alltid fri ifrån till vår bön.
Liksom.
Och ibland så sker inte Guds vilja trots vår bön, så att säga, och trots Guds vilja.
Ja, precis. Och ibland så sker Guds vilja även om vi inte ber.
Exakt.
Ja, men absolut.
Ja, men du skulle säga... Någonting.
Ja, men det jag tänkte på det här med liksom just relationen mellan, eller skillnaden mellan magi och bön. Rowan Williams har skrivit en liten bokserie Vara kristen? Vara människa. Ja. I Vara kristen så skriver han om bönen där. Och då säger han bland annat så här. Han säger så här. Ibland när man läser anvisningar om hur man ska be så kan de börja med kom inför Guds ansikte. Men jag har ofta tänkt att det skulle vara till större nytta om man sa ställ dig där Jesus stod. Det låter förförande, ambitiöst för att inte säga förmätet, men det är faktiskt detta som Nya Testamentet uppmanar oss till. Jesus talar till Gud åt oss, men vi talar till Gud i honom.
Mm.
Alltså vi ber i Jesu namn.
Mm.
Du får säga vad du vill, men han talar till Fadern och skådar ner i djupen av Faderns kärlek. Och när du lär dig att förstå Jesus bättre, när du mognar en smula i din tro, då börjar det du vill säga förskjutas så att det stämmer bättre överens med vad Jesus alltid säger till Fadern i sin eviga kärlek till den eviga kärlek som hans eget liv väller fram ur. Det är ju på ett sätt kan det ännu, det kan vara en väldigt from bortförklaring liksom. Men samtidigt så är det just det där att allt ni ber om i mitt namn tänker jag hamna precis som detta. Inte att vi inte får säga vad vi tycker, vad vi längtar efter, vad vi också önskar. Men det ligger någonting i att be i Jesu namn. Och som William säger här, det är egentligen, vi står i Jesus och ber.
Mm.
Och sen är det Jesus som ber till Fadern. Och att egentligen så handlar om att mogna, han skriver också det här om att mogna i bönen, att lära sig att be. Att det djupa sett handlar mer och mer om att, alltså att be i Jesus.
Mm.
Att be som Jesus vill, att det mer återspeglar det samtal som Jesus har med Fadern. Liksom.
Och där tror jag...
Och i det så kan det bli så här, alltså, i det kan det bli så här, jag vill ha en ny bil. Ja, absolut kan Jesus säga. Liksom. Är det Jesus säger till Fadern?
Mm.
Jag vill ha en ny bil.
Nej, men jag tror att bristen på liksom, en trinitarisk liksom, teologi kring bön för mig, i min bakgrund. Och det menar jag inte att de som lärde ut saker inte var trinitarianer, men liksom det där som du är inne på, så att kyrkan ber till Fadern, du kan det.
Mm.
till fadern.
Ja, i sonen, eller genom sonen i den helige ande.
Precis. Mm. Och kan man lägga till om man vill med kyrkan.
Mm.
Precis. Men just att bön är inte vad det först kan att fråga Gud om saker, utan det är att bli delaktig i Guds eget väsen.
Precis, liksom. Precis.
Och Therese och Lichaud, din lilla din förebild.
Ja,
hon, lilla favorit. Hon säger så här: Gud ger mig vad jag än vill ha, för jag vill ha vad en Gud ger mig.
Mm.
Det är också en snygg räddning.
Precis. Ja, men och det här Williams fortsätter då, han sätter precis ihop på det här, att, och det här också som vi kan också bli en gång. Ja, skitsamma, han säger så här: detta är bönen i ett nötskal, att vi låter Jesus be i oss och påbörjar den utdragna och ofta mycket besvärliga process som går ut på att våra själviska tankar och ideal och förhoppningar så småningom ska rätta sig efter hans eviga verk, på samma sätt som skedde i hans jordiska liv, då hans mänskliga farhågor, förhoppningar och önskningar och känslor infogades i hans kärlek till fadern, vävdes in i hans eviga relation till fadern, till och med den oerhörda smärta och ångest som han genomled natten före sin död.
Precis.
Och det handlar inte om att utplåna sig själv och liksom sina önskningar och längtor. Det är inte det. Men att få växa i tro och växa i bön innebär också att någonstans, som Johannes Döparen säger, jag får bli mindre, han får bli större. Och precis, lite som Rowan också säger så här, att det handlar också om att få grepp om någon typ av evighetsperspektiv på saker och ting. Att det inte alltid... Att det inte... Vi har lätt för att bli väldigt så här: nu ska det ske.
Mm.
Nu ska det hända på mitt sätt.
Mm.
Och det är det enda sättet. Annars är Gud inte god, eller annars är det här inte bra, eller annars så är inte det här sant, liksom. Jag tänker lite så här, en människa som, det har ju vi båda två haft erfarenheter av. Vi sitter just nu och ber varje kväll liksom för en nära släkting som har en cancer som inte, alltså det finns inga prognoser som är vettiga liksom.
Mm.
När personen har något år. Och då kan man ju fråga sig, är det då värt att vi ber för honom?
Mm.
Eller för den situationen? Och jag skulle definitivt säga ja, lite efter vad du sa innan. Det är både, självklart så ber vi för den personens skull. Självklart så ber vi varje dag med ett helande. Men vi ber också om tröst. Vi ber också om att han blir beredd att möta Jesus, liksom. Och jag tänker att det är svårt att säga att en sån bön, att det inte nummer ett gör någonting med oss som ber den.
Mm.
Gör någonting med de andra som lyssnar och bär den här personen i bön.
Mm.
Och att inte skulle göra något med den här personen.
Mm. Nej, men visst. Absolut. Men återigen är det inte instrumentellt att det blir det vi helst hoppas. Liksom.
Precis.
Och jag tänker så här, det finns en viktig nyckel här med, om vi tar det här med att man gör det i Jesus. Alltså genom dopet, genom den kristna tron, så blir det blir förenade med Jesu liv och hans död och hans uppståndelse.
Mm.
Och Jesus behövde dö.
Mm.
Och där i tror jag det finns inte ett svar, men en någonting att bära oss genom de gångerna vår bön inte leder fram till det önskade resultatet, så att säga. Mm. Där människor dör trots allt, för att de är för unga eller oavsett när de dör, om det är på ett väldigt... Det är hemskt när alla dör, men det är ju extra hemskt när vissa
Absolut.
Dör, så att säga, och vissa situationer. Men att när man inte ens Jesus slapp dö, så att säga.
Mm. Mm.
Inte ens Gud slapp genomlida döden.
Mm.
Och till viss del så säger vi att Jesus räddar oss från döden, ja, men han räddar oss inte från att gå igenom döden.
Precis.
Och det är ju ett viktigt sak att lägga till där när vi pratar om att Gud räddar oss från döden. Liksom.
Mm.
Och därmed så kan det ju vara så att när vi är förenade med Jesus, så kan det också betyda att vi kommer dö på grund av det, så att säga.
Mm, precis.
Som en del i vår delaktighet i Jesus, liksom, eller hans delaktighet i vår död. Så.
Mm.
It goes both ways, så att säga.
Det som jag tyckte var intressant när jag satt och läste lite de böckerna som jag har suttit och läst. Jag sitter med dem. Det är Ron Williams.
Mm.
Det är källor av Olivier Clément.
Mm.
Det är Vifistinisens längre in i bönens land.
Mm.
Det är, och några till. Det är nästan ingen som pratar om bönens svar.
Nej.
Det är nästan ingen som pratar om bönen utifrån den här frågan. Och det, jag slogs av det, för jag visste att vi skulle prata om det idag.
Precis.
Så jag säger, man försöker att leta.
Exakt,
liksom.
Exakt. Jag har hört exakt samma sak.
Vad säger de här goingarna om det här? Liksom. Och de säger nästan ingenting. Evagrius Apontos, han skriver så här. Bönen är ett samtal mellan anden och Gud. Sök alltså efter det tillstånd som anden behöver för att sträcka sig mot sin herre utan att se sig tillbaka och samtala med honom utan mellanhand.
Mm.
Alltså det finns ingenting av allt det här jag har läst som handlar om någon teknik för hur... Det finns ju olika sätt att be. Och där är ju exempelvis begärande bön självklart i både Bibel och tradition. Men själva essensen eller själva liksom grunden för bönen, det är just det här samtalet och relationen som ska fördjupas och växa, och där att bönen gör någonting med oss i första hand. Jag tänker också på det ofta liksom, att det är väl Shane Claiborne som har skrivit en bok som jag har köpt men som jag inte har läst, tror jag. Tror jag börjar på den. Den här blir det du ber.
Ja, precis.
Liksom. Men lite där ibland så kan jag ju sitta där och känna att här sitter jag och ber för saker som jag faktiskt själv kan göra någonting åt.
Mm.
Det är bra. Det är bra att jag ber. Ibland så kan jag, ofta så ber jag för saker jag faktiskt inte kan göra någonting åt. Om de ska bli frisk. Jag kan inte göra så mycket åt det. Mm. De har den hjälp de behöver. Mm. De har den vård de behöver och så vidare. Liksom.
Bön många och gånger arbete.
Så kan jag ju göra det. Liksom.
Ja, men det är bön och vi ska be och arbeta. För det goda, så att säga.
Precis. Och det är också intressant att det lyfter ju många av kyrkofäderna fram.
Verkligen.
Liksom. Alltså bönen, de kommenterar inte minst Herrens bön. Liksom, att bönen är, det hänger så ihop med förlåtelse. Det handlar om att leva i goda relationer med människor. Det handlar om att vara frikostig mot de fattiga.
Mm.
Det är ju väldigt intressant.
Ja, det är ju liksom, kristna är så att säga inte... undantag, vi kan inte tro oss vara undantagen det som liksom andra människor också behöver gå igenom.
Ja, men precis.
Men det blir lätt så ibland i vissa delar som kanske jag har varit influerad av innan och sådär, att det blir som att vi ska leva några superhjälteliv liksom.
Ja.
Helt plötsligt som kristen så får vi superkrafter genom den heliga ande, och så på det sättet blir vi mindre mänskliga helt plötsligt och slipper vissa delar som de vanliga, eller vi tror oss att vi ska slippa delar som alla människor måste gå igenom. Liksom.
Ja, men precis så.
Och
det blir en extra plusliv liksom.
Precis.
Och så ska vi få kraft att göra någonting annat eller lite mer. Eller...
Mm.
Ja.
Vad kan man ju säga är bullshit?
Vet du vad?
Mm.
Det kan man säga är bullshit.
Mm.
Helt rätt faktiskt.
Ja, men den här gamla klassiken.
Ja.
Gud svarar på bön på tre sätt. Ja, nej och vänta.
Ja.
Ja. Har du hört den?
Ja, jag har hört den. Ja. Det är något så här blank playa.
Säkert.
Citat.
Ja.
Det låter och som något.
Det finns playa, ju någonting i det som är helt sant. Alltså som absolut. Du var inne på innan, alla blir helade någon. Alltså.
Visst.
Ja. Är du universalist förresten?
Om jag är universalist?
Ja, men kan du inte säga så? Att alla blir helade.
Jag står inte på mitt CV i alla fall.
Jag skulle man inte få jobba i EFS.
Hoppsan. Så här säger Gregorius av Nyssa.
Mm.
Gregorius ser det som att bönen för oss in i himlen och genom Kristus ända fram till Fadern, så att vi blir som änglarna eller ännu bättre, eftersom Guds härlighet ligger öppen för oss. Och när vi ber får vi gradvis del i Guds makt. Det låter verkligen spännande. För om vi har del i Guds makt så kan vi gå åstad och göra under. Jo, säger Gregorius, visst kan vi göra under. Sådant som att förlåta vår nästa, skänka det vi äger till de fattiga. För det är så Gud visar sin makt. Och om vi har del i Guds makt så är det hit som bönen kommer att föra oss.
Exakt. Återigen, kyrkotraditionen, I love it. Känner mig helt hemma i deras böner. Bibelns språk om bön, not so much all the time.
Not so much all the time. Men å andra sidan får man ju tänka så, att de hjälper oss att lägga ut det där och
förstå det. Jo, det är absolut. Men jag ser bara mitt unga jag. Bara, men Elof, liksom, vad feg du är. Och bara ta det på allvar, liksom. Våga tro på detta, liksom.
Men du, som en liten avslutning då. Vad tror du att ditt unga sagt, ditt unga jag hade sagt om den här lilla definitionen då?
Mm.
Eller definitionen, om det här citatet. Mm. För det här utmanar mig, verkligen mig nämligen. Vad tycker du är så fruktansvärt bra? Oliver Clément, han skriver så här. Bön och teologi är oskiljbara. Den sanna teologin är förnuftets tillbedjan. Förnuftet gör bönen klarare, men det är enbart bönen som kan skänka andens glöd åt förnuftet. Teologin är ljuset och bönen är elden.
Mm. Det är bra. Han, unga Tobias skulle säga, oh shit, skitbra citat, därför ska vi ut och be nu.
Ja. Jättebra.
Mm. Mm.
Hade du sagt till honom då?
Jag hade sagt, ja men det är klart du ska ut och be. Du måste den vägen vandra.
Ety, du måste den vägen vandra.
Nej men så här va, jag kan ju ha fel nu. Jag kan ju ha målat in mig ett hörn i mina tankeprocesser och instängdhet. Liksom, så där. Det kanske sker jättemycket under. Liksom, som jag inte vet om. Jag tror inte det. Det skulle jag inte sitta där jag gör. Men det kan ju vara så. Och enda sättet att ta reda på det och är ju att testa. Liksom.
Mm.
Självklart kan man inte våga testa saker. Liksom.
Mm.
Och så får man bygga på det sen.
Alltså det jag tyckte är så bra med det här citatet är just att det utmanar att både att inte välja det ena eller det andra. Att inte ställas emot varandra. Att säga, jag måste ändra välja förnuftet. Och så får jag bara, jag var bara radikal på något vis.
Mm.
Och samtidigt så, det går inte åt andra hållet heller. Utan de behövs båda två. Exakt. De utmanar varandra och renar varandra båda två.
Exakt.
Och där tänker jag lite att jag håller med dig att även om det är lätt att komma förbi att prata att det händer mirakel genom att bara omdefiniera vad ett mirakel är.
Mm.
Om dina barn föds eller så här. Men vi behöver det. För att det är lätt att vi ställer liksom fel frågor och har fel definitioner från början.
Mm.
Att mirakel är såklart både att ett ben växer ut och att jag har ork och kraft att ge åt de fattiga. Och andra sidan kan man ju då tänka, vad är vanligast? Vad är de vanligaste situationerna jag hamnar i där jag behöver ett mirakel?
Mm.
Och det kanske är för att jag lever ett tråkigt svenna bananliv. Säkert. Jag behöver ju oftare mirakel att kunna förlåta och ge till de fattiga än vad jag behöver att ben växer ut.
Ja, nej, det är inte mina problem.
Ja. hela Kortedala.
Jag är ett enda flöde av förlåtelse och givmildhet.
Fylld av människor med olika
ställen. Ja, jag sa jag hade ju 8 känslor. Bitterhet var 2 av dem. Givmildhet är en av dem.
Kärlek, glädje, frid. Tålamod, bitterhet, givmildhet.
Enkelhet. högmod. Raljans.
I love gold! The look of it. The taste of it, the smell of it, the texture.
Livet spred sig till alla varelser och alla fylldes av ett stort ljus. Soluppgångarnas soluppgång tog världsalltet i besittning. Och han som var till före morgonstjärnan och före stjärnorna, den store Kristus, odödlig och obegränsad, lyser över alla varelser mer än solen. Därför börjar för oss som tror på honom ett ljusets dag. Den är lång, den är evig, den fördunklas inte. Den mystiska påsken.
Johannes Chrysostomos.
Hippolytos.
Ja, som sagt, tävling till nästa gång. Och vi vet inte riktigt när nästa gång är.
Nej, men innan inkarnationens högtid.
Ja, det tänker att vi får ut något innan dess, va? Ja, vi hittar någon. Och just det, och så kommer ju folk att höra av sig då och föreslå sig själva som gäster till nästa. Det ska bli spännande.
Vikarier, ska vi säga. Inte gäster.
Vikarier, precis. Vikarier är det, precis. The Vicars of Christ.
Nej, Elof.
Vicars of Elof.
Precis.
Det är stort.
Mm. Vi hade utlovat ett samtal med Paula White också.
Just det. Har inte vågat. Jag vågar inte. Jag kände mig som han Borat. När jag skulle ringa. Jag kände att jag lyckades inte på något vis uppmana min inre, uppliva min inre Borat till att ringa hennes Paula White Ministries telefonväxel.
Nej.
Så att, tyvärr, hemskt ledsen. Men jag gjorde min läxa i alla fall.
Ja, det var ju, och det är bra. Och jag hade ju vågat, men jag ville inte ringa.
Nej. Nej, jag ville heller inte.
En annan av de här åtta känslorna är lögn. Som ofta var på.
Mm. Ha det gött till nästa gång. Lev i frid. Hej, hej.
Du hade en läxa.
Mm.
Att se remaken på Evil Dead.
Ja.
Vad har hänt?
Ja, jag har sett den.
Ja, berätta.
Det var jättetråkigt. Den var jättetråkig.
Tyckte du det på riktigt?
Ja. Jag satt och gjorde något annat under tiden.
Nej.
Som jag tittade på. Jo.
Vad tyckte du om första scenen? Den gillar jag. Den tycker jag är snygg.
Första scenen?
Ja, när pappan skjuter huvudet där.
Ja, just det.
Den är brutal.
Och att det skulle vara där liksom i källan på något vis.
Ja, precis.
Ja, jag vet inte. Nej. Inte min kopp te helt enkelt.
Nej, men tråkig ju ändå. Det är ju väldigt
påstigt. Jag tröttnade till slut.
Ja.
Gud.
Ja. Det är rätt mycket blod i filmen.
Det är det. Ja, det var mycket blod och mycket såna hoppa till grejer.
Ungefär lika mycket blod som i en riktigt katolsk mässa eller ett bönemöte på Frälsningsarmén där man sjunger blod och eld.
Typ så faktiskt.
Ungefär så mycket blod.